Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingående av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer, företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Trygghetsambassadör, vad är det kanske du som är ny lyssnare tänker? Jo, genom att dela länkar till Trygghetspodden i sociala medier och berätta om den för folk du känner så att ännu fler upptäcker podden så bidrar du till arbetet med att skapa ett säkert och tryggt samhälle. För kunskap är makt och makten över sin egen trygghet är kanske det viktigaste som finns. Ja, det är faktiskt så lätt att bli trygghetsambassadör. Det är bara att sprida ordet. Och nu är det dags för ett avsnitt om något som berör väldigt många medborgare, nämligen otryggheten för företagen på grund av brottslighet. Jakob Emtvall som arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige berättar om vilka de vanligaste brotten som drabbar företagare är. Hur mycket det här kostar företagen årligen? Varför så många företagare inte ens polisanmäler brotten, liksom med brottsligheten, påverkar företagandet i Sverige?
Ja, det får ju naturligtvis följden att det blir svårare att driva företag i Sverige idag. Det här är pengar som man hade kunnat lägga på någonting mycket roligare naturligtvis. Istället för att lägga pengarna på kameror eller nya lås och annan form av skalskydd eller ordningsvakter för den delen, väktare, så hade man kunnat lägga de här pengarna på att utveckla sin verksamhet. Man kanske har valt att etablera ett nytt arbetsställe eller sådär. Så det är klart att det har enorma konsekvenser och gör ju att brottsligheten är ett av de största hoten mot att faktiskt driva företag i Sverige idag.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Jakob Emtvall och jag jobbar som statsvetare på Stiftelsen Tryggare Sverige.
Och vad gör du här på Tryggare Sverige?
Jag jobbar med frågor som rör brottslighet mot företag och otrygghet i näringslivet. Så att jag jobbar mycket tillsammans med våra stora branschorganisationer i landet och jobbar mycket med att hjälpa kommuner att kartlägga brott mot det lokala näringslivet.
I avsnitt 34 av Trygghetspodden så medverkar ju Magnus Lindgren som är generalsekreterare för Tryggare Sverige. Och där kan man höra mer om er, men du kan väl bara kort sammanfatta, vad är Tryggare Sverige för någonting?
Ja, vi är en icke-vinstdrivande tankesmedja. Vi har två delar kan man säga, vi är en icke-vinstdrivande konsultverksamhet snarare. Och sen så har vi även då en tankesmediebit. Så att vi är icke-vinstdrivande innebär att allt eventuellt överskott som vi får använder vi tillbaka in i vår tankesmediedel för att kunna bedriva forskning och driva utvecklingen på det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt. Men även på brottsofferområdet då, och se till att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd. Det där är våra viktigaste delar.
Och vad är ert huvudsyfte?
Vårt huvudsyfte är att driva utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt. Och det gör vi ju genom att vi arbetar som prakademiker här. Jag och alla medarbetare här har ju en akademisk utbildning så vi kan den världen. Men vi jobbar ju ute i verkligheten för att försöka förena teori, forskning, alltså det praktiska arbetet för att förbättra och hitta nya möjligheter att förebygga brott i Sverige.
Vad har du gjort innan du började arbeta här på Tryggare Sverige?
Ja, innan när jag var klar med min universitetsutbildning så jobbade jag först på FN ett tag, på UNHCR. Sen så har jag jobbat för brottsofferjouren också, där jag bland annat har jobbat på Attunda tingsrätt.
Och hur kom det sig att du började arbeta här på Tryggare Sverige?
Ja, förutom att, så att säga, ämnet i sig och det här med brottsförebyggande, brottsofferstödjande arbete liksom intresserar mig och alltid har intresserat mig, så lockas jag ju mycket av sättet vi arbetar här. Att vi just jobbar utifrån det här med prakademi, alltså att vi är praktiska akademiker kan man säga. Forskningen är en rolig bit, men jag vill gärna se att den forskningen som jag står för och det jag gör också faktiskt får användning ute i verkligheten och ute för de som jobbar ute på fält, så att säga då. Så ser att det ger någon skillnad snarare än en akademisk uppsats och cred inom universitetsbubblan som det tyvärr i många fall stannar vid.
I det här avsnittet ska vi prata om tryggheten för företagare, eller snarare otryggheten. Och det här utifrån två underlag som ni på Tryggare Sverige har tagit fram. Dels en rapport som ni har tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv som heter Brottslighetens kostnader 2022. Och dels undersökningen Företagens trygghetsundersökning. Kan du kort berätta vad den här rapporten respektive undersökningen är för något?
Om vi börjar med brottslighetens kostnader 2022 då, så har Svenskt Näringsliv gjort den totalt 3 gånger nu, och den senaste gången så gjorde de den med oss då, eller bad oss på Stiftelsen Tryggare Sverige att genomföra den. Och det är en studie som grundar sig i en enkätundersökning, alltså vi använder oss av självrapporteringsmetoden där vi har gått ut till samtliga Svenskt Näringsliv, ungefär 60 000 medlemmar, och ställt frågor om utsatthet för brott och vilka konsekvenser det har fått. Och däribland då frågar vi om de ekonomiska, alltså monetära kostnaderna som utsattheten för brott har åsamkat företagen då. Så man kan väl säga att det är det bästa vi har idag i alla fall vad gäller en nationell trygghetsundersökning bland företagare då. Och pratar vi om företagens trygghetsundersökning FTU som vi har tagit fram, så är det även det en enkätundersökning där vi använder oss av självrapporteringsmetoden, men ett mer lokalt verktyg kan man säga. Tanken är att det här ska utgöra ett beslutsunderlag för kommunerna för att man ska kunna ta fram relevanta och lämpliga åtgärder för att förebygga brott mot det lokala näringslivet då.
För den här rapporten då, Brottslighetens kostnader 2022, den finns ju att läsa på nätet. Men det här med företagens trygghetsundersökning, hur mycket har ni publicerat där? Eller har ni publicerat det, eller hur ser det ut?
Nej, men den är ju upplagd så i och med att vi vill komma åt det här lokala. Det är ofta där problemen finns, det är ofta där lösningarna finns. Så gör vi ju den, som du säger, på en kommunal nivå så att säga. Så att det här är ju något som vi erbjuder kommunerna. Så att det är kommunerna som är uppdragsgivare i så fall och beställer den här undersökningen. Och vi genomför undersökningen tillsammans med dem. Resultaten, rapporten presenteras för kommunen då naturligtvis. Att det är ju de som äger de resultaten då. Vi har genomfört det nu i ett 15-tal kommuner. Och ja, i de liksom allra flesta fall så väljer man kanske att publicera de här undersökningarna och sånt där, men det är ju ingenting som vi släpper på det sättet. Däremot så har vi ju lite genomsnittliga siffror för hur det ser ut naturligtvis då, om vi tittar på de här kommunerna vad gäller oro för brott. Det är ju en fråga vi ställer där som är viktig att ställa, som inte förekommer i brottslighetens kostnader då bland annat. Men vi frågar även där om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet som jag är säker på att vi kommer att prata mer om, och även konsekvenser då för det lokala företagandet.
Och du nämnde här att det var ett 15-tal kommuner som har genomfört den här. Har du några exempel på vilka kommuner som har varit med och gjort den här?
Absolut, vi började med att göra den i Helsingborgs stad. De var pilotkommunen där kan man säga. Vi har gjort den i Malmö stad, Göteborgs stad, i Norrköping. Vi har gjort den i några Stockholmskommuner här, Järfälla, Sigtuna. Vi har gjort den i Kramfors, Kalmar, Landskrona. Så att det är en ganska bra spridning både geografiskt och storleksmässigt då, om vi tittar på kommunerna. Så man kan väl säga att vi börjar se liksom vissa trender och mönster också då i resultaten där när vi jämför dem med varandra.
Om vi börjar med att summera det som framkommer då i de här båda underlagen. Hur är tryggheten för Sveriges företag?
Ja, jag tror att första gången vi började presentera de här resultaten, kanske både i brottslighetens kostnader men kanske framförallt i företagens trygghetsundersökning, så var det nog många som studsade till. Det är ju så att det här är ganska outforskad mark i Sverige där vi inte har liksom några tidigare trygghetsundersökningar egentligen på området som berättade för oss. Jag tror att när vi först visade de här siffrorna, andelen företag som har oroat sig för brott under det senaste året, så var det nog en del som studsade till på det. Men det vi kan konstatera om vi tittar på lite genomsnitt och vi tittar på resultaten i brottslighetens kostnader, så är det fler än vartannat företag som årligen utsätts för brott, och ännu fler som då också har oroat sig för att företaget ska utsättas för brott under det senaste året. Så att ja, det finns mycket att jobba med här, men ett viktigt första steg och det vi försöker göra är ju att öka kunskapen. Det är därför den här företagens trygghetsundersökning är så viktig. Den officiella kriminalstatistiken säger inte så mycket, därför måste vi komplettera med den här typen av undersökningar. För det är ju grunden i att veta vilka åtgärder vi ska vidta, hur vi ska kunna jobba vidare med de här frågorna, är ju först att ha kunskapen om hur det faktiskt ser ut. Så att säga, ställa diagnosen på patienten innan vi vet vilken medicin vi behöver skriva ut, så att säga.
Du sa här att den officiella kriminalstatistiken säger väldigt lite. Vad menar du med det?
Ja, så är det väl kanske generellt, att den blir svårare och svårare att dra några slutsatser av. Det handlar ju om polisanmälda brott. Vi vet att anmälningsbenägenheten är ganska liksom låg, eller i alla fall att den skiljer sig ganska mycket från område till område, men också mellan olika åldersgrupper och så vidare då, att man väljer att polisanmäla brott, och kanske inte minst i våra utsatta områden där det finns kriminella nätverk som har ett visst våldskapital som gör att man inte vågar anmäla och så vidare. Men tittar vi specifikt på företagen, så vet vi att anmälningsbenägenheten där är låg, och att man ger uttryck för en viss uppgivenhet i vissa branscher, i vissa områden, där man uppger att man faktiskt har slutat att polisanmäla brott helt och hållet. Där man kan ha utsatts för flera brott under ett års tid, men valt att inte polisanmäla något av dem där.
Det här låter ju rätt allvarligt, och vi ska återkomma till det här också om en liten stund. Vilka är då de främsta problemen för företagen?
De främsta problemen som vi ser i de här undersökningarna som vi gör och när vi är ute och pratar med företag är ju det vi kallar för livskvalitetsbrott. Det många kallar för mängdbrott, som vi tycker är ett bättre uttryck för, är livskvalitetsbrott, för det är något som påverkar människors livskvalitet, människors trygghet i vardagen. Och det är just de här stöldbrotten, ringa stöld eller snatteri som det tidigare kallades då, skadegörelsebrott, andra typer av ordningsstörningar. Och liksom mycket den här typen av brott som kanske inte har så stor uppmärksamhet i media och eller i den kriminalpolitiska debatten idag. Så liksom nu inför valet, så liksom fullt förståeligt, så är det mycket fokus på gängkriminalitet och skjutningar och sprängningar. Men när vi tittar på det som påverkar företagen i störst utsträckning, så handlar det om de här livskvalitetsbrotten.
I rapporten Brottslighetens kostnader står att just brottslighetens kostnader för landets företagare uppskattas till 90 miljarder årligen, men att det här är lågt räknat. Med indirekta brott som cyberattacker, vissa bedrägerier och immaterialrättsliga intrång uppskattas det till över 100 miljarder årligen. Och det här är ju enorma summor. Vad får det här för följder för landets företag?
Ja, det får ju naturligtvis följden att det blir svårare att driva företag i Sverige idag. Det här är pengar som man hade kunnat lägga på någonting mycket roligare naturligtvis. Istället för att lägga pengarna på kameror eller nya lås och annan form av skalskydd eller ordningsvakter för den delen, väktare, så hade man kunnat lägga de här pengarna på att utveckla sin verksamhet. Man kanske har valt att etablera ett nytt arbetsställe eller sådär. Så det är klart att det har enorma konsekvenser och gör ju att brottsligheten är ett av de största hoten mot att faktiskt driva företag i Sverige idag. Och inte minst att man kanske också väljer, om man är i tanken att faktiskt starta eget, att man kanske tänker både en och två gånger om huruvida det är någonting som man vill göra med tanke på hur det ser ut. Så att det har naturligtvis en enorm påverkan.
När du är ute så och pratar med företagare, har du träffat på dem som berättar att de har dragit sig för att starta företag på grund av just den här brottsligheten?
kanske inte att vi har träffat personer som har varit i stånd att starta ett nytt företag och valt att inte göra det. Däremot så har vi definitivt sett, ser vi både i våra företagens trygghetsundersökning men även folk som vi träffar ute som har valt att inte expandera exempelvis. Eller valt att inte rekrytera mer personal för att man har varit tvungen att lägga de där pengarna någon annanstans. I form av säkerhetshöjande åtgärder som vi ser i brottslighetens kostnader uppgår till nästan 30 miljarder årligen. Så att det är klart att det där har en väldigt stor påverkan och när vi dessutom ser så att säga det kanske allra allvarligaste att det faktiskt finns i varje kommun som vi har gjort en undersökning ett antal företag som också har blivit av med anställda på grund av den oron eller den faktiska utsattheten som finns hos företaget. Och det är ju mycket allvarligt naturligtvis.
I den här rapporten så står det också att vissa branscher drabbas återkommande. Vilka branscher är det som är mest drabbade?
Ja, det handlar mycket om fastighetsverksamhet, alltså våra fastighetsbostadsbolag som drabbas av skadegörelse men även stölder i ganska stor utsträckning. Drabbas återkommande där. Handel är naturligtvis en sån bransch också där vi ser att stölder ofta är en sån där brottstyp som där den upprepade utsattheten är ganska stor. Men sen så ser vi det även i byggbranschen som länge har varnat och påtalat att man utsätts för en hel del stölder vad gäller verktyg och maskiner. Nu på senare år så har vi också uppmärksammat mer och mer jordbruksbranschen och skogsbruk där man stjäl diesel. Dieselstölder har ju varit en hel del ändå uppmärksamhet i media kring och där är väl den här upprepade utsattheten ändå ganska vanlig också ser vi.
För det här är någonting som vi tog upp i ett ganska tidigt avsnitt av Trygghetspodden när vi pratade om det här med båtstölder. Och då var vi även inne på de här andra typerna som du är inne på, som stölder från byggföretag och kanske även från jordbruk och så. Vad beror det här på? För att då pratade vi ganska mycket om utländska stöldligor. Är det det som ligger bakom det här eller vad är orsaken?
Ja, det är nog svårt att uttala sig om och det är väl också en anledning till att vi behöver komma längre i Sverige med den här typen av undersökningar och att vi behöver förbättra kunskapen här för att vi ska kunna komma längre och kunna titta mer på orsakerna. Liksom. Ett första steg är ju att göra den här typen av kvantitativa undersökningar för att få en första lägesbild. Sen är det ju så viktigt då enligt konstens alla regler att också gå vidare med en orsaksanalys och fördjupande intervjuer exempelvis för att se vad det beror på. Men det är väl klart att liksom, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner som står liksom, ensligt om natten kanske är lätta mål och därför så riktar man in sig där så att säga. Då. Kanske samma sak med båtar då, att det inte är så att säga bevakat dygnet runt för att de står ute snarare än kanske inne i en maskinhall eller något liknande där man då ofta, som man ofta då ser med lås och larm och kanske till och med kamera.
Du var inne här på de vanligaste brottstyperna och där är stöld alltså en av dem och den som står för störst del av de här uppskattningsvis 100 miljarderna. Samtidigt har de anmälda stöldbrotten minskat de senaste 10 åren och det är väl överlag i samhället utifrån vad jag kan tolka den här statistiken. Men hur är det, var det ännu högre kostnader för företagen tidigare eller hur ska man tolka det här?
Ja, här är ju återigen den här anmälningsbenägenheten att ta i beaktning. Den officiella kriminalstatistiken ska man nog ta med en nypa salt i det här sammanhanget tror jag. Och titta just på den här typen av självrapporteringsstudier där vi ser att stöldbrotten fortsatt är det största problemet för många företagare och att det är det som står för den största kostnaden. Sen att de där kostnaderna har gått upp och ner är nog svårt att säga någonting om egentligen naturligtvis, men att jämföra med den officiella kriminalstatistiken tror jag att man ska vara väldigt försiktig med. Vi har ju aldrig riktigt kommit nära mörkertalen egentligen på det här området överhuvudtaget, men det är ju det vi försöker göra genom att öka kunskapen. Och här är ju också en bidragande orsak att man tyvärr, vad gäller den här typen av trygghetsundersökningar, att vi har sett traditionellt sett nästan lika många trygghetsundersökningar som det finns kommuner. Liksom det är svårt att jämföra geografiskt, det är svårt att jämföra över tid också. Så den här utvecklingen är svår att följa för att man byter gärna ut lite frågor i den där undersökningen från år till år. Då. Och här har vi varit väldigt noga med i den här företagens trygghetsundersökning som vi erbjuder att den är standardiserad. Det innebär alltså att alla kommuner som genomför undersökningen utgår från exakt samma frågeformulär, precis samma metod för att den ska vara jämförbar. Det är ju egentligen först då vi kan börja se både utveckling över tid men också hur det skiljer sig mellan kommungränser.
Finns det någon form av uppskattning hur stort mörkertalet kan vara när det gäller det här med stöldbrott för företag?
Nej, jag tror inte det. Inte något som jag vågar ge mig in på nu i alla fall. Det jag kan säga om det är väl att när jag och vi är ute och pratar med företag så får vi ju indikationer på att, att väldigt många handlare, exempelvis butikshandlare, väljer att inte polisanmäla några stölder överhuvudtaget längre. Vi har hört när vi samarbetar med branschorganisationen Livsmedelshandeln att vissa företag till och med har sagt att vi polisanmäler ingenting som så att säga är mindre allvarligt än en ringa misshandel. Då har man alltså gett upp nästan helt och hållet på den här typen av brott. Liksom man ser att en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd, och det bekräftas ju i de här undersökningarna vi gör också. Vid både brottslighetens kostnader och i företagens trygghetsundersökning så är den vanligaste anledningen till att inte polisanmäla brott just att en anmälan inte leder till någon positiv åtgärd för företagen. Det är bortkastad tid, bortkastade resurser och kanske leder då också till en ökad frustration. Man i många fall inte får någon återkoppling överhuvudtaget vad som hände med den där polisanmälan, utan den direkt avskrevs eller lades ner ganska snabbt efter att den kom in då.
För över hälften av de över 7000 företag som har svarat i den här rapporten då, brottslighetens kostnader, uppger då att de inte anmält brott som de har utsatts för under det senaste året, precis som du varit inne på här. Och det här eftersom då en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd från polisen. Men när du pratar med företagare om det här, alltså du var inne lite grann på det här att de känner en uppgivenhet, men rent konkret, vad säger de? Alltså vad säger det här om deras syn på samhället och samhällsutvecklingen?
Nej, men många känner sig uppgivna, många känner sig ju utelämnade också. Att man får ta ett större ansvar för det själva, man behöver lösa sin egen, så att säga, säkerhet, sin egen trygghet i mångt och mycket ju. Vilket naturligtvis är en väldigt farlig utveckling om det blir att man får börja liksom ta det här i egna händer. Men jag tror att man känner sig utlämnad i stor utsträckning, och det är ju någonting vi hör också. Att varför ska vi lägga tid på det här när det inte är någonting som händer? Va? Och där är det ju ofta bara, kan det vara en sån där enkel grej som att man faktiskt får information om varför det fortfarande är viktigt att polisanmäla. Kanske få information från polisen varför många ärenden läggs ner, varför man inte har möjlighet att prioritera det. Man upplever att man får inte ens den där kanske ganska enkla informationen kan tyckas. Liksom. Och då känner man sig nog uppgiven, utelämnad, och många tar ju där egna initiativ och försöker bidra till att liksom minska både sin egen utsatthet, men att kanske vi har ICA-handlare eller alla möjliga handlare som samarbetar med skolor och försöker samarbeta med socialtjänst och så vidare då för att kanske identifiera ungdomar som är inne mycket och stökar i butikerna och så vidare. Vi ser att fastighetsbolagen tar ett väldigt stort ansvar i många områden där man nästan, Gårdsten är väl ett sånt exempel, där man nästan på egen hand har vänt utvecklingen till viss del. Liksom.
Så att, Gårdsten i Göteborg.
Ja, precis. Gårdsten i Göteborg. Ja, precis, där Gårdstens bostäder har gjort ett väldigt fint jobb med just det där. Men det leder till ökade kostnader, kräver mer resurser från företagen, så att staten har ju överlämnat det ansvaret, tror jag att man känner i knä på dem. Och samtidigt så betalar man en skatt för att det där ska skötas som företagare. I vissa fall kanske man borde liksom trippelbeskattas för den där tryggheten. Man betalar en skatt för företaget som privatperson, och sen dessutom så lägger man egna pengar på att man ska på egna säkerhetslösningar, i vissa fall anställer egna privata bevakningsbolag och så vidare. Så att så länge man känner att polisen inte gör sitt arbete, så tror jag att man känner att undrar, tror jag, vad de där skattepengarna tar vägen i så fall, i just det här avseendet i alla fall.
För jag förmodar att ni också pratar en hel del med polisen här på Tryggare Sverige. Vad säger de om det här, och varför är de så dåliga på att återkoppla?
Ja, men polisen, i många kommuner och områden där vi pratar med, där vi jobbar med just brottslighet mot företag och genomfört den här undersökningen, så är ofta polisen med och lyssnar till de här resultaten, och de allra flesta upplever jag tar till sig detta och erkänner, om man ska använda det uttrycket, att man har inte möjlighet att prioritera detta. Men ofta så har man ändå svar på, men varför kan vi inte prioritera det? Man pratar mycket om det där, liksom, men jag tror liksom inte att man försöker skylla ifrån sig direkt, men man erkänner nog att man jobbar inte med dem där, det vet man ju om själv, så att det är nog ingenting att hymla med, tror jag inte. Men likväl så är frustrationen väldigt stor, och att just lägga den där tiden på. Men det beror också mycket på det här bristande lokala närvaron vi har. Tar vi ett exempel som vi ser när vi har gjort undersökningar. Vi har gjort en undersökning i Norden där vi tittade på just livsmedelshandels utsatthet för brott i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Men även polisen, där vi pratade med poliser där, så har man ju lite olika lösningar på det där. Bland annat i Norge så har man i varje polisdistrikt en så kallad näringslivskontakt som har till uppgift att just vara den där bryggan mellan polis och näringsliv. Tolka det som händer, så att säga, och komma med just den där informationen. Varför läggs så många ärenden av den här typen ner just nu? Jo, men det är för att det ser ut på det här sättet vad gäller resursfördelningar och så vidare. Så man är en så att säga kraft för att försöka minska den där friktionen som vi ser är ganska stor på många ställen i Sverige idag. Att just komma med information, men också lyssna till företagen. Lyssna in, vad är era problem? Vad är era farhågor? Vad ser ni där ute i samhället, och ta tillbaka det in i polisorganisationen? Det där saknar vi i Sverige. Men det var ju något vi såg när vi gjorde den där undersökningen. Och jag har sett att det har lyfts upp nu av några andra också som äntligen har hittat i den där viktiga undersökningen, skulle jag vilja säga, som vi gjorde tillsammans med livsmedelshandlarna då. Så att det där är ju egentligen inget svårt arbete, att komma med den informationen, att ha ett kunskapsutbyte. Och det där är ju naturligtvis ett viktigt steg också. Den där typen av verktyg jobbar vi också med i de kommunerna som vi har tagit nästa steg med, utifrån den här företagens trygghetsundersökning, som vill ha vår hjälp i att etablera en fungerande, en strukturerad och systematisk samverkan mellan polis, kommun, som det ofta är, men också att få in näringslivet på ett bra sätt i den där, så att det där blir en trio istället för en duo. Men det där har vi haft svårt för traditionellt sett i Sverige, att få det att fungera på ett bra sätt, tyvärr.
En fråga som dyker upp här när du säger att ni har jämfört mellan de olika nordiska länderna. Om man tar då till exempel livsmedelshandeln. Hur stor är brottsligheten i Sverige kontra de andra nordiska länderna?
Mm. Men tittar vi där, och då kollade vi faktiskt på den officiella kriminalstatistiken, för att det var det bästa vi hade i brist på den här typen av självrapporteringsstudier. Så ser vi ju att per 100 000 invånare så anmäls det ju lika många, om inte fler, polisanmälda stöldbrott exempelvis mot butik i Finland som det gör i Sverige. Så brottsnivåerna skiljer inte så mycket, däremot har man ett helt annat sätt att arbeta kring det, och en helt annan dignitet också i Sverige på de här grejerna. Att ofta med exempelvis hotbrott och sånt där som sker, så ser vi ju i fler områden en mer utbredd gäng. Problematik naturligtvis, om vi inte ser på samma sätt i Finland, Danmark eller Norge, vilket såklart bidrar till den här otryggheten. Vågar man stoppa den där snattaren eller inte? Vad har den personen för våldskapital? Den typen av så att säga ytterligare problematik ser vi i större utsträckning i Sverige, och det skulle jag väl säga var väl den största skillnaden som kom fram där. Annars blev vi nog lite förvånade över att själva brottsnivåerna och sättet man beskriver problematiken ändå är väldigt likartad. Att man i Danmark, precis som i Finland, beskriver att man är missnöjd med polisens arbete. Man ser att en polisanmälan är bortkastad tid och så vidare. Så vi har mycket, mycket liknande problematik, men man har valt att tackla det på lite andra sätt. Då. I Finland är man duktiga på, inom just livsmedelsbranschen, att föra sin egna statistik. Och där skulle man nu under hösten lansera också ett pilotprojekt där polisen ska få ta del av den här statistiken som branschorganisationerna samlar in på ett väldigt systematiskt och strukturerat sätt. Något liknande har vi inte i Sverige idag riktigt, men det är ytterligare ett sätt att påtala för polisen vikten av de här, eller snarare digniteten av de här problemen med just livskvalitetsbrotten, som då tyvärr ofta nedprioriteras.
Bedrägerier och cyberbrottslighet har ökat med 90% sedan 2011. Hur påverkar de här formerna av brottslighet företagen?
Det påverkar ju företagen naturligtvis i väldigt stor utsträckning. Mycket, eller många verksamheter är ju väldigt beroende av att finnas på nätet. Så att säga. Man bedriver mycket av sin verksamhet där naturligtvis. Samtidigt så så ser vi fler och fler rapporter om att vi i Sverige har kommit långt inom liksom den här typen av liksom i cybervärlden och i den utvecklingen, men att samtidigt säkerheten är alldeles för låg. Det är ytterligare en otrygghetsfaktor att man känner sig otrygg på nätet exempelvis och kanske då ha bedriva även sin verksamhet där, så att det påverkar väldigt mycket. Dessutom har ju vi sett i studier vi har gjort och vi har sett från Riksrevisionens granskningar också att vi har hanterat bedrägeribrotten traditionellt sett på ett väldigt dåligt sätt i Sverige. En undersökning visar att 701 av 702 granskade bedrägerifall var felaktigt hanterade exempelvis. Så att vi är långt efter här med att just förebygga cyberbrottslighet, förebygga den typen av bedrägerier som ofta sker via digitala plattformar där mycket av företagens verksamhet bedrivs idag. Och jag tror att en viss orsak till det kan vara att vi i Sverige, det här gäller generellt tycker jag inom det här området när det gäller just brott mot näringsliv och det brottsförebyggande arbetet inom det området, är ju att vi har haft en tradition av att dela upp statens ansvar, statens uppgifter på ena sidan, och sen på andra sidan så är det privata näringslivet. Det är lite där separation of church and state lite grann, att de där är svåra att beblanda, det kan bli lite farligt om vi blandar dem. Där har vi liksom traditionellt sett haft det i Sverige traditionellt sett. Tittar vi dock utomlands, exempelvis Storbritannien och det arbetet som görs där för att motverka och förebygga bedrägerier, så är det ju faktiskt bankerna och privata försäkringsbolag som finansierar det arbetet i stor utsträckning, där man sitter på bedrägericentrum, polis och privata så att säga experter ihop och jobba med de här frågorna. Där har man lyckats förena det på ett bättre sätt, för att det finns ju naturligtvis väldigt mycket kunnande, väldigt mycket expertis inom näringslivet som naturligtvis skulle vara en stor resurs i det här arbetet. Men dit har vi inte riktigt kommit än.
Och just det här med cyberbrottslighet är någonting som jag pratat ganska mycket om också i serien IT-säkerhet och cyberhotet här i Trygghetspodden. Så för den som vill lyssna mer på det så rekommenderar jag den serien. Men om vi stannar kvar här då när det gäller företagen. Så nu har vi pratat ganska mycket om det här på nationell nivå. Men företagens trygghetsundersökning görs ju som sagt på kommunal nivå. Hur ser det ut i de här kommunerna som har medverkat i den hittills? Är bilden densamma där som den som framkommer i den här rapporten Brottslighetens kostnader som är på nationell nivå, eller skiljer det sig?
Jag skulle säga att de bilderna liknar varandra ganska mycket. Tittar vi på de övergripande resultaten vad gäller utsatthet för brott och sådär, så är den ganska likvärdig på kommunnivå. Man kan säga att den varierar från den lägsta utsattheten i en kommun som vi haft som är 24% upp till den högsta som är 65%. Men många kommuner ligger där ändå, att ungefär vartannat företag, något färre, något fler faktiskt utsätts för brott årligen då. Det här är ju, rapporteringsperioden är ju alltid under ett år. Och sen så handlar det oftast om just de här livskvalitetsbrotten, eller det gör det i samtliga fall, så är det just stölder, skadegörelse, inbrott och bedrägerier då också som vi har pratat om, som är de vanligaste brottstyperna. Men även branscherna på lokal nivå uppvisar liknande, där att fastighetsverksamhet uppvisar en stor utsatthet, handel också, men även transportbranschen, kultur, nöje och fritid, andra typer av serviceverksamheter då, som jobbar nära, som jobbar verkligen ute i verkligheten och har en kundnära verksamhet, det är de branscherna som ofta återkommer på den här topp 5-listan, eller kanske snarare botten 5-listan då, på de mest utsatta branscherna i kommunerna. Så är det de vi ser även i brottslighetens kostnader då, så att där finns det ganska liknande bilder.
I den här rapporten då, brottslighetens kostnader, så står det på ett ställe så här, citat: Sverige tappar också placeringar i The Economic Freedom of the World Index, som mäter graden av marknadsekonomi i drygt 160 länder. Orsaken är försämrade villkor för företagande och ekonomisk verksamhet, vilket bland annat beror på att företagare i allt mindre utsträckning upplever att de kan lita på att polisen upprätthåller lag och ordning. Slutcitat. Alltså det här vi pratade om för en stund sedan. Men påverkar det här även sånt som utländska investeringar eller att experter inom olika områden drar sig för att komma till Sverige och arbeta?
Ja, men det riskerar ju att göra det, absolut. Det är det vi pratar om, som man hör i vissa sammanhang, den här Sverigebilden. Trumps uttalande, what happened in Sweden last night, och den där typen av, där man lyfter de här ofta gängkriminaliteten och de här ganska spektakulära brotten naturligtvis, att det påverkar Sverigebilden. Men i just brottslighetens kostnader så ställde vi frågan om hur många företag som faktiskt hade haft svårigheter, alltså som hade funderingar eller ambitionerna att anställa utländsk arbetskraft, ofta spetskompetens då, så var det ju faktiskt bara 2% som uppgav att man hade stött på svårigheter just på grund av synen på brottsligheten i Sverige då. Jag säger bara 2%, men tittar vi på de där procentsatserna så gömmer det sig ändå en hel del företag där. Men det där riskerar ju naturligtvis att bli ännu högre andelar om utvecklingen fortsätter som den gör inom vissa brottstyper. Och, så att det är naturligtvis en väldigt viktig grej att ta hänsyn till om Sverige också ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt internationellt och kunna locka till sig den där typen av spetskompetens kanske framför allt då.
Men hur är då arbetsbelastningen för polisen? Det allra första avsnittet av Trygghetspodden kom ut under våren 2018, alltså för 4,5 år sedan. I det sa Anders Ahlqvist, som då arbetade på NOA, polisens nationella operativa avdelning, så här.
I en mordutredning så finns det en särskild organisation som man använder sig av. Och där brukar man prata om 12-15 specialister som ingår, förhörsledare, spanare och andra. Idag i Stockholm så kanske man får ihop 4 personer till en ny mordutredning. Och då kanske en av dem är trafikpolis eller hundförare och alls ingen specialist just på det här. Och det kan väl vara en illustration över hur pressat läget är då i storstäderna framför allt.
Hur känner ni på polisen inför det här?
Nej, det är en frustration såklart. Vi vill ju göra ett bra jobb och det kan man inte säga att man gör när man måste lägga allvarliga brott som en våldtäkt på vänt. Det är absolut ingen tillfredsställande situation.
Grova brott som till exempel våldtäkter blev alltså liggande på hög redan då. Sen dess har utvecklingen med gängmord, bombdåd, skjutningar och liknande bara fortsatt. I år har det till exempel redan varit rekordmånga skjutvapenmord, 56 stycken i landet. Givet det kanske det inte är så svårt att räkna ut att till exempel stölder, inbrott, skadegörelse och liknande brott som drabbar många företag inte prioriteras av polisen, eller?
Jo, men så är det naturligtvis. Det är väl ofta det vi hör från polisen, att det handlar om prioriteringar, det handlar om resurser. Och till viss del kanske det gör det också. Men det vi försöker prata mycket om och det begreppet som vi försöker liksom föra in i den här debatten är begreppet förmåga. Vi pratar om det när vi tittar på försvarsmakten och Sveriges försvar. Pratar vi om förmåga, vilken förmåga har vi? Ja, men vi kan liksom klara ett krig i en vecka eller vad det är, försvara Sverige i en vecka och så vidare. Där pratar man i termer om förmåga, men inom polisen så har vi aldrig riktigt gjort det. Så att vi har ju inte klarat ut vilken förmåga polisen har idag med det antalet poliser vi har idag. Och då är det väldigt svårt också att veta, då har vi inte heller klarat ut vilken förmåga som krävs heller. Så hur vet vi då att det just krävs 10 000 fler poliser? Hur vet vi att det inte är 20 eller 30 eller 5 000 fler poliser som behövs? Det där tror jag är en väldigt viktig grej, att se vilken förmåga har vi? För att jag och vi tycker ju att här bör man kolla på det där för att reda ut i så fall vad är det som behövs för att hantera den här typen av brottslighet på ett bättre sätt. För att naturligtvis är det så att de här stöldbrotten har en väldigt stor påverkan. De här skadegörelsebrotten har en väldigt stor påverkan. För när vi frågar företagen vad som påverkar deras trygghet, men också vad de utsätts för i störst utsträckning, så är det ju nästan alltid de där livskvalitetsbrotten som återkommer. Och då håller det ju inte att säga att vi kan inte jobba med dem från polisens sida, utan vi har annat att göra. Då måste vi börja titta på i så fall och på vilket sätt arbetar man och hur kan det eventuellt förändras då för att komma åt det här bättre. Vi tycker ju att en lokalt närvarande och förankrad polis är en väldigt viktig del i det här. Att man har en bra kontakt med polisen, att polisen är känd av invånarna och känner invånarna. Det kan ju göra också det som vi varit inne på, frustrationen som ofta finns. Att man känner att man kan få de där förklaringarna och återkopplingarna på vad som händer. Men det där ser vi att den där lokala förankringen har vi nog inte tillräckligt stor utsträckning.
För det här är intressant. Om man tittar nu inför valet så var det väldigt mycket diskussioner kring kriminalpolitik och även kring det här med trygghetsfrågan. Dock väldigt lite om just när det gäller företagen. Jag vet inte om jag hörde någonting där de pratade om företagens trygghet och utsatthet för brottslighet. Men man pratar väldigt mycket om det här med just poliser, att det skulle vara 10 000 fler poliser. Men det här som du pratar om nu, om förmåga för polisen, hörde jag inte någon enda gång hos någon politiker som sa det. Alltså, är det för lite kunskap hos politikerna eller har man också missat det här med att tänka kring förmåga istället för att bara prata om numerär hos polisen?
Nej, men jag tror att från politikens sida så är det naturligtvis enklare att säga att vi behöver se så många poliser, för det begriper man, det är lättare så att säga än att börja komma med kanske mer komplexa förklaringar, mer komplexa berättelser om förmåga och vilken förmåga som krävs. Det är naturligtvis många faktorer som påverkar den där förmågan, så det är ju ett svårare resonemang att ge sig in i, kanske svårare att få väljare på också naturligtvis. Men det handlar ju mycket i grunden om att varken Brå, alltså Brottsförebyggande rådet, eller polisen själva har klarat ut vilken förmåga man har ju. Det är ju där någonstans det behöver börja. Och tittar vi på företagen så har vi traditionellt sett att mycket av det man har utgått från i det arbetet grundas i anekdotiska berättelser där företagen bjuds in till de här lokala mötena liksom på kommunnivå där polis och kommun sitter ihop. Man bjuder in företagare som får komma och berätta om sina erfarenheter. Men då kommer de som har tid och möjlighet just den dagen på den platsen och berättar det de har varit med. Ofta tenderar det att vara kanske samma personer och företag som återkommer där. Man bygger den där liksom bilden, lägesbilden som man utgår från på den typen av anekdotiska berättelser och så vidare, istället för att systematiskt och strukturerat samla in data för att säkerställa den där lägesbilden. Det är ju en otroligt viktig del också för polisen för att veta vad är det vi har att göra med också naturligtvis. Va? Och där så är det väl svårt, det kanske är en liten så här hönan eller ägget situation vad gäller företagen. Pratar vi så lite om det för att vi inte har någon kunskap, eller liksom har vi ingen kunskap för att vi traditionellt sett inte har funnits något intresse att prata om de här frågorna? Jag tror att det kan finnas liksom det här egentligen idiotiska uttrycket med att det drabbar ingen fattig, att det där kan vara liksom lite den synen som har funnits länge, att man tycker att man inte behöver, det är ingen synd om dem, de tjänar så mycket pengar ändå. Men då har man liksom inte alls förstått vad det grundar sig i. Man förstår inte personerna bakom det här liksom, och man förstår inte de anställda situation som tyvärr ofta är mycket allvarlig inom vissa branscher, inom vissa områden. Så det gäller att på det här sättet jobba systematiskt, strukturerat för att vi ska få en bättre lägesbild idag och därmed också kunna, för att polisen också ska kunna få en bättre bild av vilken förmåga krävs från oss för att vi ska kunna hantera de här brotten på ett acceptabelt sätt.
Nu har vi pratat mycket om det här med stöld och skadegörelse och den typen av brott. Men hur ser det ut när det gäller det här med hot och utpressning och den typen av brott?
Ja, där ser vi bland annat i brottslighetens kostnader så såg vi att ungefär var tionde företag uppger att man utsatts för hot eller trakasserier under det senaste året. Och den bilden förekommer i de flesta av de här företagens trygghetsundersökning vi har gjort också. Och där får vi också rapporter från bland annat livsmedelshandlarna om att hot blir allt vanligare mot kassapersonal och personal som jobbar ute på golvet i butiker. Och här är ytterligare en sån där, när vi återkommer till den officiella kriminalstatistiken, att den här typen av motvärnsrån, alltså där man först har intentionen att stjäla någonting och så blir man konfronterad av butikspersonal och då väljer att hota sig ur den situationen, det är ju ett motvärnsrån. Att den typen av incidenter har ökat, så man är i en mer utsatt position. Samtidigt så säger den officiella kriminalstatistiken egentligen ingenting om motvärnsrånen. Det är väldigt svårt att få veta någonting om det, för att den är inte tillräckligt specifik så att säga då. Så att det där ser vi att tyvärr så förekommer det i ganska, ganska stor utsträckning, och det är inte bara inom handelsbranschen, det är även inom utbildning ser vi, kultur, nöje, fritidsbranschen också och sådär. Och det är klart att det påverkar grundtryggheten och kan också påverka var företagen väljer att etablera sin verksamhet och också var man kanske väljer att ha jobb. Är det så att den där budfirman har anställda som utsätts för hot när de ska leverera varor i ett visst område, då kanske man väljer att inte längre jobba där så att säga, att inte längre leverera. Detsamma ser vi ju med byggbranschen som utsätts för hot, men också för stöld, brott, skadegörelse och så vidare. Att man väljer att vi tar inte de där jobben i vissa områden som är särskilt utsatta för den här typen av grövre brott. Då.
Går det att säga hur mycket av det som är kopplat till den grova brottsligheten, alltså det som man kan säga faller under beskyddarverksamhet eller som det ibland kallas maffiaverksamhet?
Det är nog svårt att säga. Återigen så är inte kunskapen tillräckligt stor där för att se vad kan kopplas till den där typen av verksamhet. Men absolut förekommer det är ju någonting vi hör också. Kanske som en konsekvens av att man känner sig utelämnad av polisen, att man inte kan vara på plats tillräckligt snabbt vid larm eller att man har annan problematik och då tar hjälp av andra lokala gäng som finns för att få hjälp att så att säga skydda sig mot andra typer av problematik som man har på en krog eller på en restaurang eller vad det nu kan vara. Va? Men det där är nog väldigt svårt att uttala sig om.
Nu har vi pratat mycket om det här med brottsligheten som drabbar företag och du har också varit inne en del på vad företagen gör för att skydda sig i form av då ökade kostnader för larm och väktare och så vidare och så vidare. Är det det som är företagens lösning att de själva måste betala sig ur det här eller hur ser det ut?
Det är nog en del av det och det är nog så många upplever att det blir liksom dyrare och dyrare naturligtvis. Men där finns det många andra sätt också där man ser att vissa begränsar, som jag var inne på, utbudet exempelvis i butiken. Eller att det blir mer resurskrävande, exempelvis sälja oxfilé behöver vara inlåst så att vi behöver ha någon som kan komma och låsa upp den där frysdisken där oxfilén ligger och så vidare. Men också att man kanske, där man tidigare har kunnat jobba ensam, antingen under vissa öppettider i en butik eller kanske som hantverkare vad nu kan vara, gör man inte längre, man behöver alltid vara minst två så att man ändrar sina arbetsrutiner i viss utsträckning också. Men där tror jag att det finns väldigt många olika lösningar och sätt man har försökt att jobba och inte minst samverka också företag sinsemellan ju för att lösa den där grejen. Så att liksom, resurserna finns där också, men för att det där ska vara värt något så måste det allra mest grundläggande fungera. Och där återkommer vi till polisen och rättsväsendet, att man kan hantera och förebygga även de här brotten på en acceptabel nivå.
Till sist då, hur ser framtiden ut och vad tror du kommer att hända om samhällsproblemen, inklusive den grova brottsligheten, förvärras?
Ja, ska vi tro företagen som svarar på brottslighetens kostnader så ser framtidsutsikterna inte så ljusa ut. Där svarar det en bit över hälften att man tror att brottsligheten kommer bli värre och att situationen för företagen kommer bli värre i framtiden. Men det här är ju, skulle vi säga, vår andra pandemi, har vi kallat det här. Just brottsligheten och de problemen som kommer med det. Så att det är naturligtvis något som vi måste få bukt på väldigt snabbt. Och inte minst utifrån ett företagarperspektiv naturligtvis.
Och om det inte går snabbt då?
Ja, då får vi nog fortsätta kämpa på i alla fall tror jag. Det är inte så mycket att välja på. Vi kan inte bara ge upp och liksom lägga oss ner för de här destruktiva krafterna naturligtvis. Utan här gäller det ju också att hitta nya lösningar. Det är det vi försöker jobba mycket med. Driva den här utvecklingen framåt. För lösningarna finns där. Tittar vi utomlands så finns det exempel. Finns det väldigt många lyckade exempel. Tittar vi även inom Sverige så finns det många lyckade exempel. Även inom det här området som jag jobbar med. Där man har kommuner eller kring vissa platser i form av platssamverkansprojekt och liknande som har fungerat bra. Och vi har, som vi pratar om, Gårdsten och Gårdstensbostäder som ofta lyfts som ett lyckat exempel. Det handlar nog om att titta på dem och lära sig av vad är det som funkar och vad fungerar inte. Men för att vi ska kunna veta vad som fungerar och vad som inte fungerar så är det så viktigt med det här systematiska insamlingen av data, hur det ser ut. Men också då så att vi kan följa upp tydligt vilka åtgärder fungerar, vilka åtgärder fungerar inte. Det kanske är så liksom att vi har satsat pengarna på fel häst i vissa sammanhang och då behöver vi i så fall få veta det så att vi kan hitta de här mer effektiva lösningarna och faktiskt komma till en punkt där vi kan vända utvecklingen.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.